Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihop och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där medlemmarna i analysredaktionen poddar. Idag är det jag, Ulf Pettersson och Torbjörn Isaksson som ska hålla i det här och vi har mycket att prata om. Eller hur, Torbjörn?
Ja då, det tror jag nu vi har.
Vi har ju, det har hänt mycket. Vi har haft en SBB-rapport med Ilija Batljan som har varit intressant. Vi har fått makrostatistik, inflationsstatistik från Sverige. Och så kommer det bli ännu mer intressant nästa vecka när vi får inflationssiffror från EU bland annat. Så jag tycker vi kör igång. Ska vi börja med det du skrev i morse här i tidningen, fredagsmorse, nämligen om Trelleborg och den limbo-situation de befinner sig i, eller hur kommer det sig att du skrev om Trelle och vad är det som är intressant i det bolaget?
Ja, det är så nu här inom några veckor så kommer ju besked slutgiltigt hur det blir med den här försäljningen och däckverksamheten. Och det är ju rätt så avgörande för bolagets framtid. Den håller just nu på att granskas av olika myndigheter. Enligt bolaget själva så kommer det inte vara några större problem med det här, utan det rullar på som det ska. Och det intressanta är att då får de ju in över 20 miljarder kronor. De kommer att sitta med en nettokassa. Och så det blir ju en ny struktur, det blir lite av ett nytt bolag och det kan hända ganska mycket med det. Och det finns en massa olika öppningar kommande år efter att den här affären är färdig.
Vadå, de kommer börja förvärva bolag med den här nettokassan de har då helt enkelt?
Eller vad? Dels så kommer de ju att göra ganska stora återköp årligen av egna aktier. Och dels så har de ju möjlighet att förvärva. Sen är ju en problematik för Trelleborg att de här större förvärven som nu när de köpte Minnesota i höstas för närmare 10 miljarder kronor. Det finns inte så många sådana bolag för dem att välja mellan som är riktigt intressanta. Och många av dem som finns, de är helt enkelt inte till salu. Det är familjeföretag som går i generationer och inte är ute på marknaden. Så att man kan ju förvänta sig ett större antal mindre tilläggsförvärv inom till exempel flyg. Och det är medicinteknik, det är ett annat område som kommer att vara prioriterat här framöver. Och det är ju verksamheter som kommer att vara mer stabila än mycket av det de har sålt under senare år. Så att Trelleborg kommer att ha en stabilare utveckling för marginaler och tillväxt än de har haft historiskt.
Är de i färd med att lämna hela sin automotive eller hur, eller kommer det vara kvar? Det har ju varit liksom vissa delar av den har ju varit väldigt god lönsamhet i väl, eller?
Ja, det har det ju stundtals varit väldigt god lönsamhet. Det är inte mycket automotive kvar. Så de var ju väldigt tunga mot bilindustrin tidigare och det är ju en stor skillnad nu. Sen stämmer ju det att det finns ju segment inom bilindustrin som fortfarande är lönsamma. Men ofta så är det är just det där att det varit ett problem för Trelleborg att lönsamheten har pendlat ganska mycket.
Mm. Och något annat som sticker ut i Trelleborg är ju då ägarsituationen här med Dunkestiftelsen som, ja, det var gamla Dunke som startade bolaget en gång i tiden. Är det något som... Är det där ett bekymmer för dem eller är det så att säga alla de diskussioner som har varit kring det där, är det en icke-fråga nu och kan man tänka sig att de så att säga på något vis vill frigöra sig från Dunke då nu när de får nettokassa och kanske köpa upp Dunkes aktier på något sätt, alltså Trelleborg skulle liksom befria sig från Dunke på något sätt, eller vill de inte det, eller hur ser du på den där relationen?
Nej, det har väl rätt ändå fungerat. De har ju haft en stabil huvudägare på det viset länge, i och med att Dunke har över 50% av rösterna. Och det är väl så, det ska vara enligt det här testamentet så ska ju Dunkers ha kontrollen över bolaget. Sen finns det lite olika gåvobrev och det kan ju också, det är lite komplext, det är en väldigt speciell situation. De här pengarna går ju till ett stor del till Helsingborgs stad. Plus ett antal arvingar till Dunkers fru egentligen. Och de blir ju färre och färre genom åren. Så att på riktigt lång sikt så kommer väl i någon mening i så fall, om ingenting annat händer, alltså Helsingborg, ta över i praktiken kontrollen över det bolaget. Och det är inte särskilt optimalt, men nu ligger det många år fram i tiden. Men det kan ju hända saker dessförinnan, för att enligt uppgift till Dagens Industri så finns det ju olika former. Så det finns ju bolag som tittar på och lägger ett bud på företaget nu när däcken är borta.
Okej, ja, spännande. Och det är klart att Dunker, de säljer inte liksom Trelleborg hur som helst, eller hur funkar det där egentligen? Skulle de liksom kunna sälja liksom oavsett pris, eller hur? Det vet man inte riktigt.
Det kan jag inte tänka mig, utan de kommer ju nog att kräva en rätt så rejäl premie, och sannolikt liksom att på rejäl all time high för att de ska kliva av.
Spännande. Något som också har liksom ägnat ett antal tidningssidor åt, och förstås, det är ju SBB. Vad är du inläst på Iljas bokslut där som kom i veckan?
Ja, det var väl lite speciellt det också, kan man säga. Han fortsätter ju här och hittar nya lösningar för sina utdelningar. Vad säger du om dem?
Ja, men det är ju liksom, ska vi säga, en inte konstruktiv vet jag inte, men den var ju liksom lite speciell, det här att man ska få utdelning i form av nyemitterade aktier. Så då vet man inte riktigt liksom, det är någon slags nyemission samtidigt som det är en utdelning, så det är både pengar ut och pengar in lite grann. Jag tycker det känns som att Ilja ändå har liksom ett krismedvetande. Alla dessa, alltså utdelningen då av Neobo, och sen så den här föreslagna börsnoteringen av Svea Fastigheter. Han sitter inte still i alla fall, utan han har förstått att det är en ny verklighet som råder där ute, och han försöker liksom laga efter läge, kan man väl säga, Ilja. Och jag hoppas det går bra, det får vi väl se då. Men det är ju en stor scenförändring från, vad är det, ett par år sedan nu när han skulle ha ett fastighetsbolag som hade fastighetsvärden på, vad var det, 200-300 miljarder kronor. Och det är bra att han inte liksom håller fast vid det, utan att det handlar om att säkra finanserna istället. Och jag tycker det där målet han satte upp, att bli så väldigt stor i ägda fastigheter, var fel från början. Utan man, det är ju ingen konst, bara du har pengar så är det ingen konst att köpa så mycket fastigheter. Men det gäller ju att handla till rätt pris, och det blir ett positivt förvaltningsresultat. Så istället för att ha ett sånt omsättningstillväxtmål, eller vad man ska säga, så borde han haft ett vinstmål redan från början. Och då kanske inte han hade hamnat i den här finansiella situationen som han hamnade i, som gjorde att han nu måste, så att säga, hålla på med alla dessa affärer. Men jag vet inte, du är ju väl så bra påläst på SBB senaste tur, så jag ställer liksom, du får tillbaka frågan, vad tycker du, Torbjörn?
Han har ju försatt sig i ett väldigt knivigt läge genom den här enorma expansionen. Men man får ju säga att han är nog den mest innovativ och aktiv av de här fastighetskungarna för att försöka lösa det som har hänt. Han sitter ju verkligen inte stilla. Sen vet man inte hur lyckade den här senaste avknoppningen, det kan man väl diskutera. Det har ju inte direkt varit någon succé. Det måste ju vara rekordrabatt i den aktien. Så de skickar ju iväg ett bestånd där som i princip ingen är intresserad av överhuvudtaget.
Nej, och för det är klart att det krävs ju en annan fastighetsmarknad för att den här substansrabatten, vad är den, 80% på 75% eller något sånt där på Neobo, som för att den ska komma ner då. Men det är klart, och sen så är det ett nytt bolag, folk vet liksom inte, har inte riktigt lärt känna den och den så att säga komplicerade struktur som har funnits runt SBB under lång tid har väl också gjort att rabatten blev väldigt, väldigt hög.
Jo, men ha ett sånt spritt bestånd, det är ju ett bolag som saknar existensberättigande egentligen.
Ja, men någon borde väl ta upp det. Om det är en sån otrolig substansrabatt, så borde man väl ta upp det och likvidera det helt enkelt, att sälja ut fastighet för fastighet.
Ja, det är väl den rimligaste lösningen, för det finns väl ingen anledning att låta det bolaget finnas kvar egentligen. Utan det borde ju må bättre av att bli uppköpt och hamna i en rimligare struktur.
Ja, spännande. Något annat då i veckan som du tycker vi ska avhandla?
Ja, idag kom ju ett par rapporter till exempel.
Ja, det gjorde det. Elekta, stålknivstillverkaren, medicinteknikbolaget Elekta kom, och jag har följt dem ett tag. Skrev både inför rapporten och har hunnit med att skriva en kort artikel också efter den här 9-månadersrapporten som det handlar om för dem. Det är ju ett bolag som har brutit.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Brutet räkenskapsår. Och det här var faktiskt ett rejält fall framåt. Alltså Elekta har haft bekymmer med en rörelsemarginal som går i helt fel riktning. Ett svagt kassaflöde, och dessutom har de haft en negativ orderingång här ett antal kvartal. Och inte riktigt liksom... Orderstocken är jättehögt, men det har liksom sett värre och värre ut ju längre ner i resultaträkningen kommer. Men den här rapporten var bra. Det var ett styrkebesked. Aktien var upp nästan 10%, vilket jag förstår, för den vinstökningen var rejäl. Alltså det där är ju ett bolag. Elekta är väl det bolaget bland storbolagen som förväntas öka vinsten mest kommande 12 månader. Man förväntar sig en vinstökning på 50% ungefär kommande året. Det förutsätter ju då att man kan omvandla den här orderstocken som är 3 års omsättningar till en acceptabel vinst då. För nu är de nere på en rörelsemarginal på under 10%, och de har alltså ett mål att öka den där upp mot 15 på några års sikt. Och klart, gör man det så får man ju 50% vinstökning även om omsättningen bara är oförändrad. Så ja, det var ett fall framåt, men de behöver hantera sitt kassaflöde som var fortsatt negativt faktiskt. De har tappat 1,1 miljarder trots att de redovisar god vinst, så är kassaflödet minus 1,1 miljarder årets första 9 månader. Och det har att göra med att kundfordringarna växer, och även upplupna kundfordringar, alltså sånt som man inte har fakturerat än, växer, men som ändå finns i balansräkningen. Och det där behöver inte vara något problem om det liksom rättas till på kort sikt, men om det för varje kvartal som går så undrar man ju, vad är det för kunder som aldrig betalar egentligen, och kan det bli liksom kundförluster till slut av det här? Så det är väl den oron som finns kvar, och den ska man inte negligera, men övriga grejer utvecklades bra. Elekta och aktien har ju gått riktigt svagt senaste året, så jag förstår att det var en uppgång. Men som sagt, får man ordning på kassaflödet också och få ner, nu är inte skuldsättningen jättefarlig, men skulle man liksom få ner den också, så kan det nog fortsätta upp lite grann med tanke på den vinsttillväxt som marknaden förväntar sig. Det har ju varit bekymmer. De gör ju då stålknivar för cancervård, och den var ju väldigt, väldigt begränsad under pandemin här, så det finns liksom... Sjukhusen behöver liksom komma i fatt sin cancervård, och då behöver de Elektas produkter. Men ja, vi får se. Men som sagt, håll utkik på kassaflödet. Börjar det också vända till rätt riktning, så kan aktien mycket väl fortsätta upp även efter fredagens uppgång här. Annars har det har ju varit mycket rapporter. Det var ju liksom både ras och rally här med Storskogen som rusade, och så har vi haft en del som har varit riktigt nere i källaren också, så det har varit ännu en händelserik vecka.
Ja, vi har ju SAS som kom här på morgonen också.
Vad har du hunnit titta på den eller?
Ja, det går ju väldigt dåligt för dem. De gör ju fortsatt stora förluster. Det känns ju som att de ligger ganska långt efter, framförallt många lågprisbolagen, Norwegian och Ryanair, och de är ju mycket starka. Och de har ju tvingats skjuta fram den här nyemissionen som är avgörande för dem, som de skulle sätta igång i januari. Den har ju flyttats fram i ett par månader. De försöker väl hitta några slags karameller att kasta ut för att kunna locka investerare, men det, jag tycker det ser väldigt trögt ut för dem.
Det var ju synd på alla sätt att de hamnade i den här chapter 11 nu när liksom marknaden ändå vände uppåt här också. Det är klart att det blir ju ett fantastiskt fokus på att vara i USA och liksom i massvis av förhandlingar där med massvis av rådgivare som kostar multum så fort du liksom svarar i telefon eller går in i ett konferensrum. Så det är ju, det är klart att det är ju inte en optimal verklighet att bedriva business i. Då tappar man ju mot konkurrenterna som så att säga kan möta den efterfrågan som finns då på flygandet.
De ligger ju efter i delar av den här planen också att få ihop alla de här lösningarna. Även om en del av dem har blivit klara så är det jättemycket kvar att göra för SAS. Och aktien är ju, det har de ju själva varit ute för och varnat för nu i ett par omgångar. Att det är ju tveksamt om det finns något värde överhuvudtaget i den. Det kommer ju bli en sån enorm utspädning.
Ja, det tror jag alltså att köpa stamaktierna där. Det brukar ju aldrig bli bra liksom. Det är ju vilken är det som sitter på liksom makten, och det är ju de med obligationer och framtida långivare. Det är klart att i det läget är ju gamla aktieägare längst bak i liksom kön till lunchrestaurangen. Så det håller med dig där, Torbjörn. Bra, innan vi tittar lite i nästa vecka då också, som inte är riktigt på förhand i alla fall lika händelserik som denna veckan, men väl så intressant ändå, så brukar vi numera ha ett aktiecase här, och i veckan så hade vi ju vår kollega Mikael Olsson skrev om Tobii, det här teknikbolaget som håller på med gör VR-produkter, alltså såna ögonprodukter till bland annat Sony, som han rekommenderade och såg på lång sikt kan det till och med mångdubblas, tyckte Micke, och det är ju ohyggligt intressant, men även på kort sikt kan den gå upp 35% om man så att säga får in en lite år. Det här finns ju det som kan trigga aktien på kort sikt här, det är om de skulle lyckas få någon order från bilindustrin där det finns ju smarta i Sverige som redan är inne där en del då med sina så att säga för självkörande bilar och annat. Men om Tobii skulle hitta någon sån lösning också så är det kan det bli en riktig raket enligt Micke. Och om jag får ha något eget case för veckan också så vill jag nog slå ett slag för Elekta som jag pratade om tidigare i sändningen här. Att den här rapporten, man har liksom väntat på att det skulle liksom bli lite ketchup-effekt i Elekta. Det tyckte jag den här rapporten indikerade. För med en rörelsemarginal på 9% och så pass kvalificerade produkter så jag förstår inte varför inte Elekta egentligen har samma marginal som Getinge exempelvis, medicinteknikbolaget, med tanke på så att säga det behov som finns i cancervården. Men det är nog en bit dit då. Men om de lyckas hålla i det här och få igenom sitt besparingsprogram, det har varit liksom, jag skulle säga att det har varit lite för mycket fokus på sälj och lite fokus på vinst i bolaget. Men om man lyckas vända det nu då efter ett antal vd-byten så kan det nog stiga en del igen, tror jag. Och nästa vecka då, vad ska du hitta på då? Då är det ju sportlov för en del, men du är ingen som åker skidor så mycket, Torbjörn.
Nej, det kan väl inte påstå att jag gör
det. Det är inte så att Malmö är med i skid-VM som pågår här.
Här är vi för starkare i andra grenar.
Ja, det är vi. Men nästa vecka så är det betydligt lugnare på rapportfronten. Men för de som gillar husbilar så kommer exempelvis Kabe. Och det ska bli ohyggligt intressant. Vi har ju sett en stark press för bolag som har konsumenter som kunder. Framförallt sällanköpsvaror, och det är väl få saker som är så mycket sällanköp som husbilar. Så det ska bli intressant att se hur de har tacklat och hur de ser på framtiden. Men den viktigaste, i alla fall för börsen och som vi känner till nu, är ju då inflationssiffrorna för februari i Europa då. Dyker upp på torsdag här, och det kommer även en del deltagssiffror från Tyskland redan på onsdagen här. Och där är ju, det är liksom inflationen som är det som så att säga avgör börsen humöret just nu, och då förväntar man sig en EU-inflation som ska gå ner från 8,6% i januari till 8,1%. Och det är ju bra, men tittar man på månadsvis så förväntas faktiskt priserna öka till februari jämfört med januari. Så vi får se, det där kan säkert både stöka till det på marknaden, antingen i positiv riktning eller i negativ riktning. Så det gäller, det blir säkert ett ämne för nästa veckas podd. Men den här veckans podd tycker jag vi avslutar så här, om Torbjörn, om du inte har något annat att delge våra lyssnare.
Nej, det är väl som du säger, när det är sportlov sen också i Stockholm, så då brukar väl agendorna vara lite utrensade för just den veckan.
Precis så är det. Så det är inte säkert att det blir några stora nya affärer i nästa vecka. Men det får vi se som sagt. Och när ni har lyssnat på vår podd här, så får ni gärna lyssna på våra övriga poddar. De blir fler och fler. Vi har en digital podd om nya bolag och teknikbolag. Vi har Makrorådet förstås. Vi har en daglig podd. Och vi har en privatekonomisk podd också. Så det är bara att gå in och fortsätta lyssna. Och får ni ha en skön helg också. Och tack för att ni lyssnade på oss den här veckan. Jag heter Ulf Pettersson och med mig idag har jag haft Torbjörn Isaksson. Tack ska ni ha.
Tack ska ni ha.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.